Hallå!
Kom in! Hej, vad roligt att se dig!
Detsamma!
Du vill ha kaffe, va?
Gärna! Ja, nu så sitter jag hemma hos en av Norrbottens mest meriterade journalister. Hon har vunnit priser för sina granskningar och lämnat ett stort avtryck både i tidningar och på radion. Och nu är hon dessutom redo för ännu en ny utmaning som journalist och hon ska börja jobba på Dagens Nyheter. Hej, Johanna Hövenmark!
Hej!
Tack för att jag får komma hit och hälsa på dig.
Vad roligt att du är här.
Hur kändes den där presentationen?
Det var en fin presentation. Men jag blir också nästan lite generad när man lanseras som en som vinner priser. Och som meriterar. Men jag har jobbat i många år. Så. Men så här kan man säga, som journalist är man inte van att själv bli intervjuad och introducerad på sånt sätt. Det är väl det.
Men du har ju faktiskt vunnit priser och nominerats och varit med väldigt många år. Hur skulle du själv sammanfatta din journalistkarriär så här långt? Du har ju många år kvar.
Ja, jag har jobbat i 20 år. Började på lokaltidning och jobbade rätt många år på olika lokaltidningar. Med start i Södertälje faktiskt på en liten tidning som heter Länstidningen. Sen flyttade vi norrut hem till Norrbotten. Jag jobbade på Norrbottens Kuriren ganska länge innan jag sen började på radion. Och jag har väl alltid varit intresserad av den typen av journalistik som inte enbart är de här dagsnyheterna och den snabba, jätteviktiga rapporteringen också. Men jag tycker om att gå in i projekt och jobba långsiktigt med mer fördjupande journalistik kan man säga. Man går till botten med saker.
Vad är det med den typen av journalistik som du trivs så bra med?
Dels handlar det väl rent krasst om att jag är bättre på det än på snabba nyheter. Jag kan rapportera snabbt fast det finns andra som gör det bättre. Jag har tålamod och uthållighet och är ganska bra på att jobba med stora material. Så att det har väl fallit sig så att det passar mig bättre att jobba med sånt som tar lite mer tid och där jag får tänka och så. Jag är inte lika snabb i huvudet som mina kollegor som jobbar med snabba nyheter mest.
Vi ska återkomma till det där med granskande journalistik, men många som lyssnar på den här intervjun känner ju säkert igen din röst nu då, för att det är ju ändå på P4 Norrbotten, Sveriges Radio, som du har varit de senaste åren. Vad har du gjort där?
Jag har jobbat dels med det vi har kallat fördjupande journalistik eller agendasättande journalistik, där vi liksom tar grepp om olika ämnen eller gör granskningar och i viss mån gräv. Så det har jag väl gjort på P4 större delen av tiden. Sen så har jag periodvis jobbat för ett program som heter Kaliber i P1, så att jag har lånats ut dit. Och då jobbar man mer strukturerat med större grävprojekt helt enkelt. Och det är ett program som sänds en gång i veckan som skildrar och granskar olika samhällsfenomen och händelser. Så att, det har blivit 10-tal sådana program också på radion.
Varför är det så viktigt med granskande journalistik enligt dig?
Det är ju liksom, tänker jag, är en väldigt fin del av vårt uppdrag att hitta det som inte finns alldeles liksom framför ögonen på oss. Och framförallt granska makten. Det ligger ganska djupt i mig, tror jag, den här tanken att människor i maktposition ska inte behandla de som inte är i maktposition illa. Och det händer ju att makt missbrukas på olika sätt. Det är ett sätt också, tror jag, om man ska tänka konstruktivt, så är det ju ett sätt att peka på sånt i samhället som inte fungerar. Och förhoppningsvis att det då i andra ledet får effekten att det blir förändringar. Det är inte alltid journalistiken gör det, kanske till och med väldigt sällan journalistiken leder till stora konkreta förändringar, men det kan göra det. Och då har jag själv har alltid intresserat mig för sociala frågor. Människor som är utsatta på olika sätt och då kanske inte heller får det stöd och den hjälp de har rätt till, ofta enligt lagstiftning. Jag är väldigt intresserad av sånt som andra kan tycka är lite tråkigt att läsa, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Vad säger lagen om vad vi människor har kommit överens om att vi har rätt till? Och får människor det de då ska ha det är sådana områden som jag tycker om att titta på. Det är ju sånt som inte liksom skickas ut i pressmeddelanden. Det är inte sånt som människor får reda på genom att någon sitter på en myndighet och skriver ett pressmeddelande som regel. Utan det är ju sånt vi journalister då får själva leta rätt på. Ofta genom tips, men också genom att hålla koll på vad myndigheterna gör, vad som... Vi har ju i Sverige möjlighet att ta del av allmänna handlingar i väldigt stor utsträckning. Mycket av mitt jobb har varit att hämta in väldigt mycket material från myndigheter. Ibland för att jag har fått ett tips om att något inte fungerar riktigt som det ska, eller att det har begåtts fel, eller i vissa fall till och med övergrepp. Så.
Är det inte svårt jobb då?
Det är ju ett hantverk som andra hantverk. Jag tror att det är jättesvårt att vara elektriker. Därför att jag är inte det och jag kan inte det. Men en elektriker skulle nog inte säga att det var så svårt. Men det är klart, men när det gäller gräv och granskning så är det ett... För mig, jag tycker det är svårt på det sättet att det är tidskrävande och tålamodskrävande. Och man kan bli ganska less på projekt man håller på med. Och det har gjort att jag har försökt under mitt yrkesliv hitta en balans där jag varvar nyhetsarbete och det här lite snabbare som man kan släppa när man går hem för dagen med de här projekten som kan vara ganska tunga. Det kan vara människor som är utsatta och mår dåligt, som har mycket kontakt med och som det kan vara projekt som man behöver hålla i över flera månader. Vissa journalister vill ju göra det för jämnan. Jag vill inte göra det. Jag vill ha ett yrkesliv där jag kan varva det som är snabbt och rappt och nyheter med det som är mer långsiktig, fördjupande journalistik. Och sen vill jag också göra det som många tycker är trams ibland. Alltså jag vill också göra sånt som bara finns till för att vara underhållning och lättsamt och kul. Till exempel åkte jag en sommar runt i Norrbotten och badade tillsammans med P4 Norrbottens lyssnare. Och det är bland det roligaste jag har gjort. Och det var, där handlade det ju om liksom radiounderhållning. Samtidigt som det också blev en slags guide till badplatser. Så att jag sitter inte enbart med pannan i djupa veck över missförhållanden som ska avslöjas på olika sätt. Utan jag tycker det är viktigt att journalistiken rymmer hela spektrat.
Men som granskande journalist så tvingas du ju gång på gång att ställa folk mot väggen. Jag tänker politiker och höga herrar och damer. Hur är det?
Jag tror att det är viktigt att man vet och förstår att det är jobbigt för den som ställs mot väggen att vara i den situationen. Sen så för att göra jobbet och ställa de här kritiska frågorna måste man ju förstå varför de här frågorna måste ställas. Därför att om det finns ett uppenbart missförhållande, till exempel något som har skett i myndighetsutövning som inte har varit bra, och där någon kanske har varit illa, måste man ju reda ut varför det har blivit så. Och då måste vi ju fråga den som är ansvarig för det hela, varför blev det så här? Varför har ni inte tagit det ansvaret ni skulle ta? Varför har ni inte följt lagstiftningen? Det är ju inget konstigt egentligen. Och min bild är att rätt många i maktposition också förstår det. Att de här frågorna måste ställas. För det ligger ju faktiskt, även om det är för de personerna kan det vara obehagligt i situationen. Men det ligger ju också i deras intresse att det inte blir fel igen om det är något allvarligt som har skett. Och sen handlar det om att vara professionell och kunna se de olika rollerna. Liksom. Min roll som reporter är att ställa de här frågorna. För någon måste göra det.
Finns det något grävjobb eller någon granskning som du är extra stolt över från din karriär?
Ja, det gör det faktiskt. Och den ligger ganska långt tillbaka i tiden. Jag minns inte riktigt åren nu för det här. Men det var jag och en kollega som heter Peter Johansson, kriminalreporter på Norrbottens-Kuriren. Som under ungefär ett år skrev en mängd artiklar om en läkare som hade varit verksam i Norrbotten. Och han hade kontakt med unga kvinnor, patienter då, som hade missbruksproblematik. Och han hade då försökt pressa de här kvinnorna till sexuella tjänster mot då narkotikaklassade läkemedel. Och det här höll vi på med under lång tid. Han var också, Region Norrbotten hade inte kvar honom som läkare då. Och de hade gjort det de skulle göra i att anmäla till inspektionen för vård och omsorg och så. Men läkaren hade ändå kunnat fortsätta jobba på andra håll i Sverige. Eftersom inspektionen för vård och omsorg, jag tror faktiskt att det var Socialstyrelsen då, det har varit länge sedan, inte hade utrett ärendet i den hastighet man kanske kan förvänta sig när det är så pass allvarliga påståenden och anklagelser. Men den granskningen ledde i slutändan till att den här läkaren fråntog sin yrkeslegitimation.
Hur kändes det att det ledde dit?
Alltså, det känns ju aldrig, det är ju inte sånt här man blir glad över på något. Det är ju något märkligt med det här. Det är klart att det är positivt att ett arbete man har gjort i slutändan får en konsekvens som man tycker själv är viktig. Samtidigt så var det ett väldigt sorgesamt ärende på så många sätt, och det hade fallerat väldigt liksom i vad myndigheterna ska göra när sånt här uppstår. Inte just från Region Norrbottens sida, för där hade man ju gjort anmälan om de här händelserna, eller de misstankar som fanns då. Det jag och Peter Johansson gjorde var att vi lyckades föra i bevis att det här hade skett, i och med att vi kunde ta del av mejlkorrespondens som visade att han utnyttjade den här relationen på det viset.
Vad har du fått för respons från läsare och lyssnare genom åren efter sådana här granskningar?
Det är lite olika. Ibland blir det väldigt mycket respons. Ibland blir det färre reaktioner. Men en granskning, eller är det mer kartläggning skulle jag säga att det var, som gav oväntat stor respons. Det var när jag på Sveriges Radio P4 Norrbotten gjorde en serie som vi kallade Onödiga fall. Den handlade om att förebygga fallolyckor. Och då hälso- och sjukvårdens ansvar att förebygga fallolyckor, men även den kommunala omsorgen. Det var en serie nyhetsinslag och reportage som handlade dels om konsekvenserna av fallolyckor, att många äldre i slutändan avlider efter att ha råkat ut för en fallolycka och kanske brutit ben och annat. Och det handlade om hur läkemedel kan påverka benägenheten att falla. Och det handlade om att det finns mycket mer som kan göras för att förebygga de här olyckorna än vad som idag görs. För det är väldigt vanligt med fallolyckor hos äldre, och även då i sjukvården. Den serien fick ett jättegenomslag. Det var väldigt många som hörde av sig med sina personliga berättelser om fallolyckor. Och det tror jag är för att vi har en relation till det. Vi känner någon äldre som har ramlat. Vi har en mamma eller en mormor som vi är oroliga för. Vad händer om de ramlar i sina hem? Fungerar de här, liksom, de här bostadsanpassningarna som de ska... Det är något som är vardagsnära. Och det tror jag var orsaken till att det väckte mer större reaktioner än vad jag trodde från början.
Kaffe?
Ja, tack.
Så. Här med Muminkopparna. Du fick morgon.
Fin. Och du fick...
Hattifnattarna heter de. De är ju elektriska.
Ja, jag sitter alltså hemma hos Johanna Hövenmark, journalist som många känner igen från Norrbottens-Kuriren och P4 Norrbotten framförallt. Och nu, Johanna, så ska du börja jobba på Dagens Nyheter i Norrbotten, i Luleå. Hur känns det?
Nervöst. För det är det alltid när man byter arbetsplats. Jag var jättenervös när jag skulle börja jobba på Sveriges Radio också. Och då kom jag från tidningsvärlden. Men det känns också väldigt, väldigt spännande, väldigt roligt, väldigt utmanande. Jag är väldigt glad att jag ska få börja skriva igen. Jobba med både nyheter och reportage. i tidning. Jag hoppas få möjlighet att gräva, granska, avslöja missförhållanden. Och jag är väldigt glad att även Dagens Nyheter har en redaktion i Norrbotten. Därför att det händer så mycket här. Hela den här så kallade gröna omställningen. Det finns ju väldigt mycket att undersöka när det gäller den. Och även rapportera om nyhetsmässigt. Så att jag ser det som ett sätt att få utmana mig själv och kanske också läsarna. Ja, jag är jätteglad för den möjligheten.
Du har ju tidigare jobbat främst på lokalredaktioner. Nu är det Dagens Nyheter som sträcker sig över hela landet. Ja, blir det någon skillnad?
Möjligen alltså i perspektivet. För att som lokalreporter kan man ju utgå från att många känner till. Man vet, ja, den där byn ligger där och den, Jokkmokk ligger där i förhållande till Gällivare och Kiruna. Man måste ju ha liksom ett par riksglasögon på sig för att en publik, även för att skåningar som läser Dagens Nyheter också ska förstå. Det är ju en sån där skillnad mellan att jobba lokalt och inte. Man kan inte utgå från att läsarna har lokalkännedom helt enkelt. Men hantverket som reporter är ju egentligen, tänker jag, detsamma faktiskt. Så att där tror jag inte det blir så mycket, så stor skillnad. Och jag har ju jobbat skrivande tidigare. Jag tror att det... Nej, alltså vi är ju journalister och vi jobbar liksom journalistiskt. Men det är ett annat... Det är ett riksperspektiv på det. Och det har jag idag när jag jobbar exempelvis för P1 och gör kaliberreportage. Då måste man ju också ha de glasögonen på sig och förstå att jag kan inte utgå från att de som lyssnar kan den här miljön.
Du kommer vara del alltså i Dagens Nyheters redaktion här uppe i norra Sverige. Det görs ju en satsning från DNs sida just på journalistik från hela landet och nu då även här uppe i norr. Vad tycker du om det? Vad säger du om det?
Ju fler journalister, desto bättre. Jag ser oss som kollegor snarare än konkurrenter. Det är klart att det är och det är bra att det finns en konkurrens mellan redaktionerna. För det tvingar upp allihopa på tårna och journalistiken blir både vassare och bättre. Det är min övertygelse. Men jag skulle aldrig på något sätt vara negativ till fler redaktioner. Därför att jag tyckte det var en ganska tråkig utveckling en tid i Norrbotten. När det lades ner lokalredaktioner. TT fanns inte kvar. Nu har ju fler redaktioner fått upp ögonen för norra Sverige i och med att vi har den här stora industriella omställningen som pågår. Det är väldigt mycket som händer. Man pratar om den här enorma inflyttningen som man vill ha till Norrbotten, om behoven av bostäder. I detta finns ju också och kommer att uppstå en mängd konfliktytor och sånt som är väldigt viktigt att rapportera om. Och det här tror jag att svensk journalistik har vaknat. Man vill ha fler här, man vill ha täckande bevakning över hela landet och inte se norra Sverige som liksom en slags bortglömd lillebror där borta. För det är det ju inte. Så ju fler desto bättre.
Om vi då rör oss från en stor redaktion som Dagens Nyheter faktiskt är till en lite mindre som kanske taltidningen Insyn är, men inte mindre viktig för det. Har du någon relation till Insyn och taltidningen?
Inte så att jag tar del av den, så att jag följer vad innehåll i taltidningen, men jag tycker ju att det är jätteviktigt. Och jag kan väl säga att jag kan identifiera mig med målgruppen, ni som förhoppningsvis lyssnar på det här. Jag har själv en ögonsjukdom som heter keratokonus, som gör att ögonen blir liksom konformade och hornhinnan blir bucklig och man får, det kan utvecklas till kraftigt nedsatt syn. Så att på vänster öga har jag inte mycket syn kvar. Men jag har fått en behandling för denna sjukdom som gör att det just nu inte kan ske några förändringar. Man har så att säga man har gjort så att hornhinnorna kan inte fortsätta bubbla ut. Så att jag ser med glasögon rätt bra nu på höger öga i alla fall. Men jag har haft ganska stora besvär med detta. Innan vi förstod att jag hade den här ögonsjukdomen som är ärftlig, även min mamma har den. Hon har också genomgått så här hornhinnetransplantationer och så. Så märkte jag bara att jag började bli väldigt yr. Att jag började snubbla på gatan. När det så att säga hade ju försämrats under en tid utan att jag märkte. Och så plötsligt såg jag så dåligt och hade svårt med avstånd och sånt där. Och då blev jag mentalt ganska sänkt. För jag visste inte riktigt vad som hände med mig förrän jag gick till en optiker och kollade synen. Och hon sa att du har ju väldigt nedsatt syn. Och jag fick en remiss till ögonläkare. Sen så fick jag ju hjälp med detta och mår bra. Men att inte se att inte se på det sätt jag har kunnat se världen tidigare. Det var en omställning. Och det lever jag ju i nu också. Men jag tycker naturligtvis att det är väldigt viktigt att det finns medier som riktar sig till alla grupper. Det måste finnas tillgängligt. Journalistik måste finnas tillgängligt.
Men den här synskadan du berättar om, det är inget som oroar dig nu? Du säger det kommer inte bli sämre i framtiden i alla fall.
Ja, nu blir det sämre för att jag håller på att bli gammal. Så att det har kompletterats med åldersförändringar. Men själva keratokonusen, det verkar ha fungerat bra. De gjorde det var jag fick vara i Umeå i ett forskningsprojekt faktiskt. Där man åldrade hornhinnorna i förtid. Så de blev styva och inte så där elastiska. Så att de kan inte tuta ut och bli, ögonen kan inte bli mer konformade än vad de redan är. Men jag ser ju allt sämre i takt med att jag blir äldre. Så att jag vet ju inte vart det slutar. Men det är inget som oroar mig nu, för jag vet vad det är. Jag vet att det är en ärftlighet och jag har fått hjälp.
Johanna, vem är du när du inte jobbar? Var kommer du ifrån till exempel?
Jag kommer från Jokkmokk. Där växte jag upp och gick grundskolan. Sen så gick jag gymnasiet här i Luleå där jag bor nu tillsammans med man och son och katt.
Var är katten förresten?
Han är ute och springer nu. Det har blivit lite varmare så han vill ut omedelbart på morgonen. Han väcker mig faktiskt genom att han respekterar att jag vill sova till så där 6:30. Men har jag inte klivit upp då så hoppar han upp i sängen och så börjar han kurra som en liten motor. Så här, och så trycker han sin tass på min näsa. Utan att fälla ut klorna, utan han trycker mjukt på min näsa tills jag går med på att kliva upp varje morgon. Det är som en knapp han väcker mig. Och så gjorde jag i morse också och har släppt ut honom så han är ute och springer.
Det blir inga sovmorgnar alltså?
Nej, det blir inte. Det är bra, någon håller koll på en.
Hur skulle du beskriva dig själv som person då?
Jag har väldigt tunn hud. Jag är en känslomässig person, skulle jag säga. Och det tror jag också, om man ska återknyta det till journalistiken, så tror jag att det är något som har fått mig att vilja fortsätta ha det yrket. För att jag blir nu plingar telefonen här. Jag blir inte avtrubbad på det sättet att jag det dyker upp ett nytt missförhållande, något som inte stämmer, någon som far illa till följd av att samhället inte agerar som det ska, så blir jag varje gång lika berörd av det. Det blir inte ett, jaha, nu är det ett sånt här igen. Jag blir inte, därför att jag har väldigt tunn hud. Det mesta som människor berättar går väldigt långt in i mig, på gott och ont.
Betyder det att du tar med dig jobbet hem mycket?
Periodvis, ja. Också på gott och ont. För att det kan göra att jag hemma kan processa saker och komma fram till lösningar på problem i jobbet. Men sker det under för lång tid så blir det ohållbart. Det är just därför, jag var inne på det tidigare. Det är därför jag tycker det är viktigt att blanda den svåra journalistiken som tar mer tid med att till exempel åka ut och bada i hela Norrbotten och göra snabb live-rapportering, också rolig, underhållande journalistik.
Och sen vet jag att du har ett jättestort fritidsintresse som du lägger väldigt mycket tid på. Men jag tänkte, innan du berättar om det, ska du få gå och hämta en pokal.
Ja, nu får jag.
Ja. Det är en silverpokal, ser ut som en upp- och nervänd kon ungefär. Andra plats, Kumite, damer senior.
Plus 65 kilo står det där, ja.
Vad är det vi tittar på här?
Vi pratar fullkontaktskarate. Jag tävlade på, i Skövde under SM-veckan. Damer tungvikt plus 65 kilo står det där. Och fick då med mig denna silverpokal hem. Men till saken hör att vi var två damer i tungvikt. Så att jag förlorade matchen. Men jag är väldigt stolt över den matchen. För att tjejen som jag mötte är väldigt mycket yngre än vad jag är. Jag är själv 47 år. För det finns inte veteranklasser. Alltså klasser för äldre tävlande. Och hon är väldigt, väldigt duktig. Så jag hade väl satt som mål att jag vill att den här matchen ska gå full tid. Och det gjorde den. Och så jag är väldigt stolt över den där.
En jättefin pokal. Men du, vad betyder karaten för dig?
Det är ju ett sätt att helt stänga av allt annat i världen, helt koppla bort jobbet, helt koppla bort saker i vardagen man måste ta i tur med privat, till exempel att städa det här huset. Det är en slags väldigt, väldigt aktiv meditation för mig, för det är en hård träning. Jag tränar ju alltså en stil som heter Ashihara karate. Det är en fullkontaktskaratestil som går ut på fighting helt enkelt. Och det kräver ju fullständig närvaro. Man tränar tillsammans med andra människor. Man måste respektera och vara där då tillsammans med dem. Så att det inte sker olyckor. Och så att vi liksom tar hand om varandra i träningslokalen. Då finns det inte utrymme för annat. Så att det är en väldig avkoppling i en väldigt ansträngande sport på något sätt. Det är avkopplande fast det är hård fysisk träning.
Hur ofta tränar du?
Ja, karaten tränar jag nog så måndag, onsdag, torsdag, lördag. Vanligen 4 karatepass i veckan och sen så kompletterar jag det med ett styrkepass och ett flås, alltså kardiopass i veckan. Så det blir nog en 6 träningspass totalt.
Hur kom du in på karate och varför?
Ja, det är konstigt. För det var ju, vissa tror att det är 40-årskris. Fast det var inte riktigt så. Utan det var så att jag har tränat stora delar av mitt liv, olika saker. Och jag hade sprungit flera maraton till exempel. Och jag hade tränat på gym och tappade lusten att träna. Så att för en sådär 6-7 år sedan så kände jag att jag behöver göra något helt annat. Något nytt som ger mig lusten att träna tillbaka. Och jag var i ett skede i livet där min son hade blivit ganska stor. Han hade sina egna träningar och jag kunde plötsligt ha fasta träningstider. Som man ju har i en förening, en klubb, man måste vara på plats en viss tid. Och har alltid intresserat mig för kampsport. Jag tycker att det är något väldigt, jag tycker väldigt mycket om kampsport för det är så. Det är att spela schack på ett väldigt våldsamt sätt. Det är fascinerande tycker jag. Och väldigt, väldigt svårt men också väldigt enkelt. För det, man står där, två personer och ska, den som slår ner den andra vinner. Det är liksom, men sen är det otroligt komplext att lyckas med det.
Men är du en tävlingsmänniska? Blir du arg när du förlorar?
Inte nu. Därför att jag tycker ändå att jag förstår att jag själv är 47 år. Det är en bedrift att tävla mot unga människor. Det finns på de tävlingar jag åker så finns det sällan damklasser med äldre kvinnor. Utan däremot herrar finns det nästan alltid det. Därför att herrarna är fler i de här sporterna. Så att jag måste oftast tävla med de som är nästan hälften så gamla. Och de är snabba, de är explosiva, de är tekniska. Så jag förstår ju att mina förutsättningar, det finns begränsningar där. Så att nu blir jag stolt över att jag gör det och över att jag kan hålla matcher jämna. Att jag kan ge de unga en match helt enkelt. Men när jag var barn och ungdom och tävlade i längdskidåkning, då blev jag jättearg. Jättearg. Alltså då hade jag inte, det var inte ett bra humör för det, för jag är tävlingsmänniska.
Och jag vet att du ska iväg nu i helgen ganska långt bort för att tävla. Vad är det du ska göra? Vart ska du?
Till Rumänien, Bukarest, åker vi i 4 från Sverige. Åker vi för att delta i en tävling som heter Ashihara Karate Romania Open. Det är liksom inget mästerskap, utan det är en open-tävling i fullkontaktskarate. Så att vi är 4 damer i min tävlingsklass. Återigen är det så att jag anmälde mig till veteranklass, men det fanns inga andra äldre kvinnor som ville tävla, så att man har flyttat ner mig till seniorklass, vilket är då människor mellan sig 18 och 30 år. Så det kommer att bli tufft, det kommer att bli hårt, men det kommer att bli jätteroligt.
Och apropå karate, du har ju fått ett uppdrag av mig att förbereda en tävling till taltidningens lyssnare. Du ska få ställa 3 frågor med 3 olika svarsalternativ. Och jag har på känn att det kanske kan komma att handla om just karate, eller har jag fel? Varsågod Johanna, om du läser upp dina frågor och svarsalternativen så får alla ni som vill vara med och tävla spetsa öronen helt enkelt.
Häng med nu här. Vad heter lokalen där japansk kampkonst utövas? 1. Kanji. Kryss. Dojo. 2. Kansho. Så kommer fråga 2. Vad betyder ordet karate, japanskt tolkat då? 1. Tom hand. Kryss. Rättvis kamp. 2. Knuten näve. Så kommer 3:e och sista frågan, så spetsa öronen. Vem spelade rollen som Mr. Miyagi i filmerna Karate Kid? 1. Pat Morita. Kryss. Takeshi Morita. 2. Philip Miro.
3 tuffa karatefrågor. Vi passar på att säga lycka till alla, eller hur?
Jajamensan, lycka till. Var med och tävla nu.
Blir det många karatetexter i DN framöver här nu då, Johanna?
Ja, jag tror inte de vill ha det. Jag tror inte det är därför jag ska börja jobba där. Men jag får väl försöka lobba in det.
Och vill du som lyssnar vara med och tävla så mejlar du in dina svarsalternativ till taltidningen@norrbotten.se. Och det gör du senast den 11 juni.